Vi börjar kvällens lektion med att repetera det vi har sagt. Vi håller på att tala om Paulus brev och vi har gått in i Romarbrevet, första kapitlet. Kan vi ha en snabb repetition om först del, han har ju en presentation av sig själv. Sen talar han om att alla människor i världen, alltså hedningarna, lever i synd och har ingen ursäkt för Gud för sin synd. Och så går han in i kapitel 2. Och visar att även judar har synd. Och då kommer alltså ett problem här. Om både judar och hedningar står i synd och har ingen ursäkt för sin synd, då kommer det en fråga här som han går in i kapitel 3. Och där kommer vi nu in i frågan på vad har judarna då för företräde? Eftersom du nu har visat att judarna har också syndat och inte bara hedningarna. Vilket företräde har då judarna, eller vilken nytta har de av omskärelsen? Det kommer ju liksom en fråga här. Och när Paulus undervisar så måste vi veta att han har ett sinne som är typiskt för de rabbinerna som levde på den tiden. Där man ställer frågor till varann och diskuterar och vänder och vrider på allting och tittar på det från alla möjliga håll. Och då när han då presenterar en tes då, eller en sanning kan man säga, så kommer det ofta ett argument, och det är typiskt för Talmud också. Man ser det när Talmuden skrevs ner lite senare då än vad Paulus skrev, så ser man att det är precis samma typ av argumentation i Talmud. Och den typen av diskussion som finns i Talmud kommer ju mycket också från den tid som Paulus levde i. Trots att det skrevs ner senare så har det bevarats då från den tiden. Det innebär då att det sättet man då argumenterar och diskuterar, det är att man har ett argument och sen presenteras ett motargument. Och sen så presenterar man då ett försvar för det argument man har och vänder och vrider på det. Och nu kommer vi in i det här talmudiska diskussionssättet i Paulus kapitel 3 till romarna, som är ganska svårt. Och det behövs ett skärpt sinne för att förstå vad Paulus menar här. Det första vi måste veta då är att vi måste gå till det judiska sättet att argumentera för att förstå vad Paulus säger här. Han skriver, vilket företräde har då judarna, eller vilken nytta har de av omskärelsen? Då måste vi gå till kapitel 2, vi ska läsa kapitel 2 i slutet där. Han slutar ju med att säga så här. Ja, vi kan väl säga hela kapitel 2 talar om att om judarna då försöker att lära andra och inte själva gör det som de lär andra, då kommer de ju också under dom. För det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Och sen tog han ju upp det här med att hedningarna som kan uppfylla lagen, alltså den delen av lagen som gäller dem, det kan de göra, och då kommer de ju att bli till doms för de judar som har lagen i skriven form men som inte lever upp eller lever efter den. Och det finns ju en typ av judar då som Paulus har anklagat här då i Romarbrevet 2. Du kallar dig jude och finner vila i lagen och berömmer dig av Gud. Du känner hans vilja. Det är alltså en jude som vet vad som är rätt men inte gör det som han vet. Och ska försöka då, han är stolt över det han kan och menar att det han kan räcker trots att han inte gör det han ska göra. Han uppfyller alltså inte själv, men han anser att andra måste läras och undervisas, alltså hedningarna då. Och så lever han själv i synd. Och den typen av judar, det är ju inte alla judar, men Paulus talar just om den gruppen av judar. Och så säger han, på grund av den typen, alltså för er skull, för er ni judar som inte uppfyller det ni säger är rätt, smädas Guds namn bland hedningarna. Och då säger han, omskärelsen är till nytta visserligen om du håller lagen. Men bryter du mot lagen har du trots din omskärelse blivit oomskuren. Så nu talar han alltså om en grupp judar som inte uppfyller det de ska göra och blir då inför Gud som oomskurna. Och så jämför han då med de icke-judar som uppfyller de sju buden, universella buden, eller de bud som gäller för icke-judar. Uppfyller lagens krav, inte alla judarnas lagskrav utan de krav i Toran som gäller icke-judar. Då räknas han som omskuren inför Gud då, va? Han räknas alltså som en accepterad kan man väl säga då, eller inne i Guds familj. En sådan som till kroppen är oomskuren men håller lagen, det vill säga den del av lagen som gäller för icke-judar. Han ska döma dig som bryter mot lagen, det är judes, du som har lagens bokstav och omskärelsen. Som inte då uppfyller det du säger. För en riktig jude, han är det inte bara till det yttre omskärelse i kroppen, utan du måste vara det också i det inre. Då är du en riktig jude, säger Paulus. Och han fått sitt beröm av Gud och inte av människor. Det är liksom bakgrunden till det han säger nu i kapitel 3 då. Vilket företräde har då judarna om de inte uppfyller heller? Ja, men det är två saker får vi säga då. Det är inte alla som inte uppfyller, utan det är en grupp judar. Och det kommer vi här också se i det här kapitlet. Men man kan också säga så här, visst finns det hedningar som uppfyller, men inte alla. Och judar finns det som uppfyller, men inte alla. Vad är det för skillnad då? Vad har judarna för företräde då? Det är ju samma typ av människor. Människan är likadan, både hedningarna och judarna är likadana. En del uppfyller, en del gör inte. Vad har då judarna för företräde? Eller vilken nytta har de av omskärelsen? Om de inte allihop har lyckats leva som de skulle. Och då svarar Paulus på den frågan. Ett stort företräde på alla sätt. Och det här är väldigt starkt. Alltså, på alla sätt har de företräde. Företräde, ska vi se om vi kan hitta ett annat ord för det. Det finns både i folkbibeln och i 1917 års översättning. Advantage. Försprång kan man säga. Avantage. Franska. Advantage. Superiority of the Jew, say a literal translation of the whole Bible. Superiority of the Jews, modern King James Version. De ligger alltså i företräde eller försprång. Har de något försprång då? Har de någon nytta av omskärelsen? Ja, det är ett försprång på alla sätt. På alla sätt. Det kan man stryka under och tänka efter. På alla sätt har juden ett försprång. Försprång tycker jag är ett bra översättning. Först och främst att Guds ord har anförtrotts åt dem. Och det här vill jag poängtera att 1917 års översättning är inte bra här. Att de har blivit betrodda med Guds löftesord. Också King James använder ett ord här, the oracles of God, som om det skulle vara bara profetior eller löften det är frågan om. Det är inte riktigt bra översättning, utan det är bättre att bara att tala om Guds ord i stort. Judarna har fått Guds ord, och det säger han att det är det första och främsta, det allra viktigaste företräde som judarna har. Det är att de har fått Guds ord. Gud har anförtrott sitt ord till det judiska folket. De har blivit förvaltare och det är en otroligt stor gåva. Det medel genom vilken han skapade himmel och jord har han gett det judiska folket. Och det säger Paulus att det är det allra största företrädet som de har, eller försprånget som de har. De har alltså nytta utav att vara judar genom att de har fått Toran och naturligtvis också den otroligt rika förklaring som finns ibland i det judiska folket när det gäller den Torah. Både den skriftliga och den muntliga förklaringen. Och han skriver inte mer om företrädarna här, Paulus. Och den tanken, den plockar han upp igen i kapitel 9 och nämner en rad företräden som judar har, det försprång som judar har. Men nu kommer det alltså andra argument in här som han måste behandla under flera kapitel, kapitel 4, eller resten av kapitel 3, kapitel 4, kapitel 5 och kapitel 6 och kapitel 7 och kapitel 8. Är egentligen bara svar på frågor och problemställningar som kommer upp här. Och så fortsätter han med den här tråden i kapitel 9 igen. När han tar upp vad judarna har för privilegier eller företräde eller försprång som judar. För det skulle ju, man kunde ju då frestas att tänka. Ja, men det är ju ingen skillnad mellan judar och hedningar. Alla har ju samma problem. En del har hållit det och en del har inte. Både hedningar anklagas för att ha avfallit och judar anklagas för att ha avfallit. Och det är ju ett typiskt, vad ska vi säga, traditionellt budskap både från Mose och profeterna. Hela profetskaran längre fram anklagar ju Israel för att ha avfallit och inte vara trogen. Så vad har judarna för företräde då? Ett stort företräde, de har Guds ord. Vad betyder det då om somliga inte trodde? Nu ifrågasätts då Israels kallelse. Om nu det här är det utvalda folket, då skulle de ju vara bättre då. Om somliga inte trodde då, gör det att det här folket slutar att vara utvalt. Så att Gud inte är Israels Gud eller är i förbund med Gud, med Israel längre. Eller med judarna, att judarna skulle vara Guds folk. Vad betyder det om somliga inte trodde? Kan det ha någon betydelse då för folket? Eller för utväljandet? Det är egentligen det som är i risken här när han säger att även judar har missat det. Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet, säger han här. Så nu vill han försvara Gud, kan man väl säga. Om judarna har varit otrogna, kan det bevisa då att Gud inte är trofast? Frågan är då, hur kan de fortsätta att vara Guds folk när de har gjort uppror mot honom? Det gör då, jag citerar nu lite grann fritt ifrån Commentary on the Jewish Roots of Romans, Joseph Shulam. Paul's defense of Israel's election, verse 1 and 2. Paulus försvar för Israels utväljande i vers 1 och 2 som jag läst här. Raises the question of how they can remain God's people when they rebel against him. Lyfter upp frågan om hur de kan fortsätta att vara Guds folk när de har gjort uppror mot honom. This leads Paul to address the issue of God's righteousness. Detta leder Paulus att tala om temat om Guds rättfärdighet, which is based, so to speak, on human unrighteousness, som grundar sig på, om man nu får tala på det sättet, på mänsklig orättfärdighet. All men are unrighteous before God, and therefore the redemption must come directly from him. Verse 8. Alla människor är orättfärdiga inför Gud, och därför så måste deras befrielse eller förlossning komma direkt från honom. Vers 8 och framåt här. Paul concludes from this argument the fact that God's promises were given to Abraham, the fourth father of Israel, before he was circumcised and entered the covenant of the Torah, chapter 4. Paulus gör en sammanfattning här från det här argumentet att han kommer till samma slutsatsen ifrån det här argumentet till det faktumet att Guds löften gavs till Abraham som var Israels förfader, innan han var omskuren och hade gått in i Torahförbundet enligt kapitel 4 här i Romarbrevet. As the sons of Abraham, all men are therefore justified on the basis of faithfulness and through Yeshua's own faithfulness of God. Verse 22. Så som Abrahams söner, så är alla människor därför rättfärdiggjorda på grund av trohet. Och genom Yeshuas egen trohet till Gud, jämför vers 22. God's grace, chapter 5 and 6, Guds nåd, kapitel 5 och 6, does not allow man to sin in order to give its opportunity to abound another libertine claim. Guds nåd ger inte människan tillstånd att synda för att ge möjlighet till att Guds nåd ska kunna överflöda, vilket är en tanke eller libertine. Libertin tanke eller on the contrary, everyone must in fact die to sin and put his evil inclination to death, chapter 6 and 8, in walking before God and serving him in Yeshua. Tvärtom, alla måste dö från sin synd och döda sin onda böjelse, eller sin onda böjelse kan vi säga, kapitel 6 till och med 8. Under det att man vandrar inför Gud och tjänar honom i Yeshua. Paul's discussion of walking in the spirit of God, chapter 8, finally leads him back to the defense of Israel's election, which he begins here. Paulus diskussion om att vandra i Guds ande i kapitel 8 leder honom slutligen tillbaka till att försvara Israels utväljande som börjar här. Since he knows that everything will work towards good, because God has declared his love for his people from the beginning. För han vet att allting verkar till det bästa, därför att Gud har förklarat sin kärlek till sitt folk från allra första början. Jämför 8 och 26 och framåt. Med andra ord, Gud har utvalt Israel trots att Israel har mer eller mindre misslyckats att uppfylla vad Gud har befallt dem. Han har ändå trofasthet gentemot judarna och han har inte slutat att vara trogen det förbund som han slöt med sitt folk. En del som inte trodde, de kan inte göra Guds trofasthet om intet. Nej, aldrig, säger han här. På hebreiska är det chasve shalom eller chasve halila, som är ett väldigt starkt uttryck. Det är nästan en förbannelse. Halila betyder profanering. Och det är alltså bort det, jag tror de är utsatt i 1917 här, bort det. Svenska folkbibeln, nej, aldrig. Det är helt omöjligt. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa är lögnare. Så trots att Israel då har varit många gånger misslyckande i sin trohet till Gud, så gör det inte att de slutar att vara Guds folk och att de slutar att vara det utvalda folket. För Herren har ett syfte med Israel, det judiska folket. Det vill Paulus stryka under här då. Så trots att alla människor är lögnare så kommer Gud ändå vara trogen och trofast. Gud är tillräckligt mäktig att välja ut Israel och hålla fast vid sina löften. Trots att Israel i många stycken inte har varit trogen gentemot honom. Det är det vill Paulus slå fast väldigt starkt här. Det står ju skrivet för att du ska få rätt i dina ord och vinna när man går till rätta med dig. Nu citerar han en del utav psalm 51 här. Och det är viktigt att förstå att när en del av en psalm citeras så finns hela psalmen med i tankarna. Dessa intelligenta rabbiner, de kunde ju skrifterna utantill. Vilket gör att när de citerar bara en liten del så har de resten också med i tankarna. Och då ska vi gå till psalm 51 och titta på det. Vi kan läsa från 3 och framåt. Gud var mig nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Tvätta mig ren från min missgärning. Rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför dig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar, du är ren när du dömer. Ordagrant står du faktiskt för att du ska få rätt i dina ord och vinna när man går till rätta med dig. Du vill ju ha sanning i mitt innersta, lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Den här texten på hebreiska, psalm 51, kan tolkas på ett sätt, på två sätt. Och Paulus tar upp det här nu, och den diskussionen fanns på den tiden bland andra rabbiner då, i andra skrifter. Och den här versen 4 blir det väl i psalm 51. Nej, vers 6 är i den svenska versionen. För att du ska få rätt i dina ord och vinna när man går till rätta med dig. Det ser i första hand ut att jag har syndat för att du ska få rätt och vinna när man går till rätta med dig. Med andra ord, min synd gör att du får rätt. Det argumentet kommer upp här. Och det vill Paulus lägga till rätta, för det är en möjlig tolkning av psalm 51. Och det är ju en farlig tolkning då. Då kommer det upp saker här som han måste lägga till rätta. Det är också typiskt talmudiskt diskussionsstil som kommer upp här. Nu citerar han en psalm. Och i den här psalmen finns det två tolkningar. Och då måste Paulus visa vilken av de två som är de rätta. Och då börjar han då diskutera om den här psalmen här i vers 5 och framåt. Så nu ska vi titta på det. Det här är inga lätta saker. jag ska citera från den här boken igen. The Hebrew and Greek text of Psalm 55 verse 4 in Swedish 6 can both be read literally to say I have sinned against you only so that you may be justified. Det går alltså att ordagrant läsa i psalm 51 att jag har syndat emot dig bara för att du ska kunna bli rättfärdiggjord eller rättfärdigförklarad eller få rätt. Och han erkänner då att den här tolkningen kan man göra i psalm 51. Och så fortsätter han nu för att bevisa att så kan man inte tolka den här psalmen. För man kan inte säga att våra orättfärdiga gärningar kan bevisa att Gud är rättfärdig. För det han gör. It is not only wrong to think that God will forsake his people. Det är inte bara fel att säga eller tänka att Gud vill glömma bort sitt folk when they turn away from him, när de vänder sig bort ifrån honom. It is also wrong to justify man's evil deeds because they prove God's judgment of man to be right. Det är också fel att rättfärdiggöra en mans onda handlingar därför att de bevisar att Guds dom över människan är rätt. det som kommer nu här efteråt är alltså för att bevisa att det här är en felaktig tolkning av psalm 51 när man läser den ordagrant. För man kan inte säga, jaha, nu har jag syndat och då bevisar det att Gud är god. Eller att han är rättfärdig, inte god, att han är rättfärdig. Som om våran synd skulle göra att Gud blev rättfärdigad eller får rätt. Våran synd kan ju inte göra att Gud blir förhärligad eller att Gud får rätt. Och så då kommer den här frågan då i vers 5. Men om vår orättfärdighet bevisar Guds rättfärdighet, vad ska vi då säga? Det är alltså ett argument som då reses upp med utgångspunkt från att psalm 51 och vers 6 på svenska säger ordagrant, när jag syndar så bevisar det att du är rättfärdig, Gud. Eller jag syndar för att du ska bevisas vara rättfärdig, vilket skulle vara en ordagrant översättning som är mycket allvarligare. Andra judiska texter under samma period visade klart att man diskuterade just det som fanns i psalm 51 här. Då kan man dra till en slutsats att Gud kan vara ansvarig för människans onda handlingar. Och det är ju en felaktig uppfattning, som om Gud skulle vara ansvarig för att människan syndar. Om människans onda gärningar skulle bevisa att Gud har rätt, eftersom han nu har förklarat att människan är syndfull, then God would not be able to declare his deeds to be evil or to punish men for them. Då skulle inte Gud kunna förklara människans gärningar att vara onda eller att kunna straffa människan för dem. God's judgments of man can only be righteous if man's deeds are in fact worthy of punishment. Guds dom över människan kan bara vara rättfärdig om människans gärningar verkligen är värda att bli straffade. Men det finns ju då människor som anklagar Gud för deras onda gärningar och menar att han är den som har gjort eller den som är ansvarig för att ha skapat den onda böjelsen som har lett till att de gör onda gärningar. Och Paulus skriver då och tar upp den här tanken. I vers 5, men om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet, det är den här människan som säger då, vår orättfärdighet, det visar att Gud är rättfärdig. Vad ska vi då säga? Inte kan väl Gud som straffar i sin vrede vara orättfärdig? Jag talar som människor tänker. Hans parentes här alltså, jag talar som människa i mänskliga termer. Det är en talmudisk term, det finns ofta i Talmud, som är till för att visa att om man hade skrivit så här och på riktigt så att säga, då hade det varit en typ av hädelse. Och därför så är han rädd för att det här ska tas som en hädelse. Och därför så skriver han det. Det här skrivs som i mänskliga termer. I vers 6 säger han, nej, aldrig. Gud kan inte vara orättfärdig. Människans onda gärningar kan aldrig vara grunden för att rättfärdiggöra Guds rättfärdighet eller för att bevisa att Gud är rättfärdig. Och då säger Paulus att Gud har ju rätt att döma världen. Med andra ord, han har full makt över sin skapelse. Jag ska citera lite här mer från den här boken. To deny that there is either judge or judgment meant to deny that God has dominion or providence over the earth. Om man nu förnekar att det varken finns en domare eller en dom, så betyder det att man förnekar att Gud har makten och rätten över, att förfogande rätten över världen. Att Gud är en domare över hela skapelsen är ett grundläggande axiom, ett faktum i judisk teologi. Och Paulus tar det som ett bevis för att det här kan inte vara rätt. Han kan inte vara orättfärdig när han straffar syndaren. Eftersom since righteous judgment means to reward man's good deeds and to punish his evil deeds, God must punish the wicked whose evil deeds cannot therefore prove his righteousness. Eftersom en rättfärdig dom innebär att belöna människans goda gärningar och straffa hennes onda gärningar, så måste Gud straffa de onda. Och därför så kan inte deras onda gärningar bevisa hans rättfärdighet. Han straffar de onda gärningarna. Eftersom han dömer så bevisar det att han inte är orättfärdig. Och de onda gärningarna kan inte bevisa att han är rättfärdig. Gud dömer sin värld därför att han är rättfärdig. Och därför att människans handlingar i faktisk verklighet är orättfärdiga och betjänar att straffas. I vers 7 säger Paulus: men om Guds sannfärdighet genom min lögnaktighet framstår som så mycket klarare till hans ära, varför blir jag då dömd som syndare? Det här är också ett argument som är från en motståndare, så att säga. Det är inget som han själv för fram, utan ett motargument mot det han säger här. Paulus håller inte med om det han säger. Guds sannfärdighet genom min lögnaktighet framstår så mycket klarare till hans ära. Varför blir jag då dömd som syndare? Och så driver han det ännu längre. Varför inte säga, låt oss göra det onda för att något gott ska komma av det? Han erkänner ju en liten del här att det är rätt. Att genom att jag är lögnare och orättfärdig, då dömer Gud mig. Och på så sätt så visas det också att Gud är rättfärdig. Men det är inte därför man syndar, för att Gud ska bevisas vara rättfärdig. Det är det som är skillnaden. Men om man nu syndar så kommer det att dra straff över oss. Som vi läste här i salmen. Den rätta tolkningen av salmen är att jag har gjort det som är ont. och syndat. Och det innebär att det kommer att bevisas att du är rättfärdig. Men det är inte därför man syndar, för att Gud ska bevisas rättfärdig. Gud är rättfärdig ändå. Och Gud dömer den som syndar för att han är rättfärdig. Det är vända på kakan här istället. Hoppas att jag kan förklara det på ett sätt som vi förstår det. Men om nu Guds sannfärdighet genom min lögndaktning framstår mycket klar, varför ska jag då bli dömd som syndare? Det vill säga, om det nu vore så att jag syndade nu så att Gud bevisades vara ännu mer god och hans rättfärdighet visas och sannfärdighet visas så mycket klarare, då har jag ju gjort någonting gott gentemot Gud genom att synda. Varför ska Gud då döma mig om jag syndar? Det är ju liksom ett motargument mot den här saken då. Och då så driver han det ännu längre, vers 8. Varför kan man inte säga då, låt oss göra det onda för att något gott ska komma av det. Så säger man hånfullt om oss. Och så påstår även somliga att vi lär. De ska få den dom som de förtjänar. De som lär att vi säger så. Eller de som påstår att vi lär så. Det är inte så att vi kan göra det onda för att något gott ska komma av det. I vers 8 ska jag citera lite grann från den här boken om det. He raises the same issue of libertinism again in 6:1. Alltså, han går emot den här tanken om att om ett libertin livsstil där man kan leva hur som helst och våra synder kan liksom förhärliga Gud på något sätt. Och det slår han kraftigt emot. En attityd om moralisk upplösning som drevs speciellt ibland vissa gnostiska sekter. De visa i Israel varnade för sådana tendenser. Och de som håller på att lära sådana saker och lär att Paulus lär det får sin dom. Man kan inte alltså säga att du genom att du syndar så kommer Gud att bli förhärliga. För det är en farlig tanke som Paulus då säger. Att det blir, man blir dömd när man säger så. Vi lär inte så. Men trots att jag nu syndar. Man syndar inte för att Gud ska bli förhärligad. Eller för att han ska bli rättfärdig. Men trots att jag syndar. Eller låt oss säga så här. I min synd så kan Gud visa sin rättfärdighet. Som psalm 51 säger. Han dömer mig i min synd. Men han förlåter mig också. Och då visar han att han är rättfärdig. För han det står så här, två mig ren från min missgärning, rena mig från min synd, till jag känner mina överträdelser och min synd är allting för dig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. För att du ska bli bevisad vara rättfärdighet, eller rättfärdig, när du talar och ren när du dömer. Okej, hur är det då vers 9? Har vi något företräde? Nu går han tillbaka till vers 1 och 2 här. Där han frågar sig, har judarna något företräde då framför hedningarna? Nu har han löst det här med psalm 51 och det. Nu har han löst det argumentet och så går han tillbaka till det som han tog upp tidigare här. Har vi judar något företräde? Och här talar han om sig själv som jude då. Också bevis på att Paulus aldrig slutade att identifiera sig själv som jude. Nej, inte alls. Och det här är ett uttryck som man kan översätta på olika sätt. För det är inte riktigt rätt att säga att judan inte alls har något företräde. För han sa ju det här i vers 2. Ett stort företräde på alla sätt har judarna. Då kan han inte säga emot sig själv här i vers 9. Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls. Vers 2, eller vers 1. Vilket företräde har då judarna eller vilken nytta har de av omskärelsen? Ett stort företräde på alla sätt. Har vi något företräde? Nej, inte alls. Det kan ju inte vara en bra översättning. Och då finns det en bok som heter Jewish New Testament Commentary. Som är skriven utav David Stern. En messiansk jude. också en mycket lärd man. Han skriver så här. I vers 9. Och han citerar en annan här. In the textual commentary on the Greek New Testament, Bruce Metzger writes. I en textuell kommentar om grekiskan i Nya Testamentet skriver Bruce Metzger: The unexpected sequence of opantos, which ought to mean not entirely. Den oväntade sekvensen av opantos, som är på grekiska, som borde betyda inte helt, but which in the context must be meant not at all, men i sammanhanget måste betyda inte alls, accounts for the deletion of the words in some witnesses and their replacement by perition in others. Räknas som att sudda ut orden i vissa vittnen eller vittnesmål eller vittnen och ersätter. Och då säger David Stern här: Here I believe Metzger's theological presupposition leads him to dismiss the straightforward translation not entirely. Jag ska översätta lite snabbt, inte ordagrant. Här, jag tror att Metzger's teologiska förutsättningar ledde honom till att hoppa över eller missa den raka översättningen inte helt. Which says the Jews have some advantages, som säger att judarna har ett visst företräde. Och han tar ju då, and he replaces it with the idea that Jews have no advantages. Och han ersätter det med en idé att judarna inte har något företräde alls. Att det skulle översättas, nej, inte alls. For what Metzger calls the context has to include verse 1-4. Det som Metzger kallar för kontexten eller sammanhanget måste ju inkludera vers 1-4 här. Where Shaul specifically called attention to the advantage Jews do have, där Paulus speciellt kallar uppmärksamheten på det försprång eller framsteg, företräde som judarna verkligen hade. C.E.B. Cranfield: After nothing that opantos properly means not altogether, concludes, as I do, that this is indeed the correct understanding. C.E.B. Cranfield: After nothing that opantos, alltså det grekiska uttrycket, det betyder egentligen inte helt. Inte fullständigt. Och det här är hans konklusion. Och jag drar också den slutsatsen. Och det är den rätta förståelsen av den här texten. Det skulle egentligen inte stå inte alls här då, utan med andra ord, inte helt. Hur det är det då? Har vi judar något förut? Nej, inte helt. Inte helt och fullt. Och nu säger han då, vi har ju redan anklagat både judar och greker, det vill säga hedningarna då, för att alla var under syndens välde. Och det tog han ju upp i kapitel 1 och i kapitel 2. De olika avfallen både bland hedningar och judar. Det står skrivet, och nu så får Paulus en bevistext här. Och det här är också typiskt rabbinskt att citera. Det finns Qumran-texter som är väldigt lika detta, som citeras här i den här boken av Yosef Shulam. En Qumran-text som liknar Paulus text här väldigt mycket. Han vill ju bevisa att Romarbrevet är en judisk bok. Och då så citerar han ganska många olika andra texter från samma tid som, som sätter in Paulus argumentation och hans text och hans stil i den judiska omvärld som han levde i, som han har blivit fostrad i. Och då så citerar Paulus många psalmer här då, olika texter i psalmerna, för att bevisa att det finns ingen människa som är rättfärdig. Och vi läser från vers 10 då. Det står skrivet: ingen rättfärdig finnes, inte en enda. Ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. En öppen grav är deras strupe, sina tungor använder dem till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar, och fridens väg känner de inte. De har inte gudsfruktan inför sina ögon. Det här är alltså bevismaterial från den profetiska texten som talar om att alla människor, både judar och hedningar, eller låt säga tvärtom, hedningar och judar, är under syndens välde, som det är översatt här. I 1917 står det både judar och greker, för att alla sammans vara under synd. Under synd. Både judar och greker är alltså syndiga människor. Så trots att judarna då är syndiga, de har synd, så har de ändå ett företräde. De har fått Guds ord och mycket annat som kommer i kapitel 9, de första verserna där. Och nu ska vi gå in på en annan bit här. Nu talar han alltså om judarna. Nu vet vi att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen. Vers 19. Vilka är det som har lagen? Det är det judiska folket. Toran gavs till judarna. För att varje mun ska bli tillstoppad och hela världen stå med skuld inför Gud. Hur kommer det sig att om judarna som har lagen ställer frågan på det sättet. Hur kan man veta att hela världen får stå med skuld inför Gud? När det talar här om att lagen gavs till judarna. Det som lagen säger, det talar om den till dem som har lagen, till judarna. För att varje mun ska tillstoppas, det vill säga även hedningarnas mun. Och hela världen, det vill säga inte bara judarna utan även hedningarna, står med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. I 1917, vad som kommer genom lagen är kännedom om synden. Med andra ord, varför inkluderar Paulus hedningarna här i det här argumentet? Och här kommer vi till en tolkningsregel som är väldigt vanlig i Toran. Och det är den första tolkningsregeln. Det var bra om ni kunde lära er den ordentligt. Den heter på hebreiska kal vachomer. Kal vachomer. K-A-L. Och nästa ord är så va, V-A. C-H. O-M-E-R, kalva chomer. Ordagrant skulle man kunna översätta det som lätt och material. Lätt och material. Eller enkelt och material. Och då tänker man alltså på två argument här. Den första argumentet är enkelt. Och det som kommer sen då, det är tyngre. Och när man då använder det första argumentet som ett bevis. Och så går man över till det andra argumentet, så blir det mycket tyngre. Och vi har till exempel ett exempel då. Om nu ni som är onda förmår att ge era barn goda gåvor. Det är det enkla argumentet. Hur mycket mer ska då inte er himmelske fader som är i himlen ge goda gåvor åt dem som ber honom om det? Det är ett argument som kallas för kal vachomer. Det är att när man har först ett argument, så är det en liten tyngd på den, och så använder man den logiken som finns där för att ge tyngd åt någonting annat som liknar det. Då säger vi så här. Om vi utgår från tolkningsregeln kal vachomer som Paulus har här. Han har det i baktanke. Som vältränad rabbin så har han kal vachomer i sitt sinne när han skriver. Med andra ord, om nu judarna har fått lagen. Och judarna som har fått lagen, som har blivit utvalda, som har gått in i ett förbund, fått se Guds makt och allt detta som de har fått av Herren. Alla dessa privilegier och företräden som judarna har. Om de ändå inte har kunnat lyda Gud, då bevisar ju det att de andra folken som inte har fått alla dessa privilegium, de står ju också med skuld inför Gud. Om judarna som har så närhet till Gud står med skuld, hur mycket mer ska inte hedningarna då stå med skuld inför Gud? Hela världen står med skuld inför Gud. Det är det som ligger bakom det här argumentet då, kal vachomer. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Alltså inte ens judarna kan genom laggärningar förklaras rättfärdig. Och nu ska vi gå in i en svår bit. Och med det ska vi sluta dagens lektion. Det tar några minuter här. Vers 20. Först måste vi gå tillbaka till kapitel 2 för att kunna förstå vad Paulus menar här. Vers 13. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Ty icke lagens hörare är rättfärdiga inför Gud, men lagens görare skola förklaras rättfärdiga, 1917. Alltså, den som gör vad lagen säger ska förklaras rättfärdiga inför Gud, säger Paulus här. Helt klart i Romarbrevet 2:13. Den som gör vad lagen säger ska förklaras rättfärdig inför Gud. Hur ska man då förstå Romarbrevet 3:20 när han säger: ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar? Det ser ju motsägelsefullt ut. Lagens görare ska förklaras rättfärdiga inför Gud. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Ser det inte ut som två saker som är motsatta varandra? Inom kristen teologi så har man försökt att förklara det här genom att säga: i kapitel 2 talar Paulus om en hypotetisk laguppfyllelse. Hypotetiskt sett så kan människan uppfylla lagen. Och om de är helt trogen och gör allting vad lagen säger, så blir de rättfärdiggjorda inför honom. Men eftersom det är helt omöjligt, så är det argumentet, det lägger vi åt sidan, för det är bara en väg som är omöjlig att gå. Så den har ingen människa klarat, det är bara Yeshua eller Jesus som man kallar honom då. Det är bara Jesus som har klarat det, han är fullständig och han har klarat att uppfylla lagen. Så att den vägen är bara för en fullständig och fullkomlig människa. Så nu så säger Paulus att ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom att göra lagens gärningar. Och då här, det här är alltså den äkta vägen, den verkliga vägen som gäller för oss som är syndiga människor, som inte klarar att uppfylla allting. Ja, det är ju ett försök att förklara det här då, den här motsägelsefulla situationen när vi har två meningar som står emot varandra. Vi ska citera lite från David Sterns bok, Jewish New Testament Commentary. Och han tar upp tre stycken argument som förs fram i den kristna världen. Eller tre tolkningsförslag utav den här texten då i Romarbrevet 3:20. Och han har översatt det här ordet med legalistic observance of Torah commands. Nyckeln till att förstå det här är att det ord som översätts här som laggärningar inte är samma som 2:13, lagens görare. Det är två olika saker. Laggärningar kan man inte genom laggärningar kan man inte förklaras rättfärdig inför Gud. Men när man gör lagen, då förklaras man rättfärdig. När man uppfyller lagen så förklaras man rättfärdig, men inte genom laggärningar. Då kan man inte förklaras rättfärdig. Nyckeln ligger i att lägga två olika förklaringar här. Det är inte samma sak, laggärningar, som att uppfylla lagen. Det är inte samma sak. Där har du nyckeln till förståelsen av Paulus som David Stern presenterar här nu då. Då ska vi se, han översatt alltså ordet laggärningar som legalistic observance of Torah commands, lagisk uppfyllelse av Torahbud. Laggärningar sätter han ett likhetstecken med legalistisk uppfyllelse eller lagisk uppfyllelse. Lagiskt uppfylla buden. Och då löser han ju konflikten mellan Romarbrevet 3:20 och 2:13 här. Någonting som ser ut som en motsägelse blir inte längre motsägelse om man förstår orden på olika sätt. Och nu ska jag förklara eller ta upp de här tre. Han skriver om tre olika tolkningar som har gjorts i den kristna världen då. Jag ska försöka översätta här lite så bäst jag kan. Först skriver han då, legalistic observance of Torah commandments. I use this phrase to render Greek erga nomo. Jag använder den här meningen eller frasen för att beskriva det grekiska erga nomo, för ordet works of law, alltså laggärningar, har nästan alltid blivit missförstått och gjort att det har blivit en fasansfull teologi. Nomos, alltså grekiska ordet för lag, tas normalt, alltså av de flesta tolkare, de tar det på ett rätt sätt, att det betyder judisk lag, moselag, alltså Toran. Men från och med det så har man, som har tolkarna, normalt valt en av de här tre missförstående tolkningarna av denna versen nu då. En sak är nomo, eller från nomos som betyder lag, grekiska ordet nomos som betyder lag, Men erga nomos, eller erga nomo, som är laggärningar, det är ett annat uttryck, inte bara lag, utan laggärningar. Då tolkar man det också som att betyda lagen. Nu ska vi se hur man tolkar det. Första är att man säger då, ingen anses som rättfärdig av Gud på grund av att man gör goda gärningar, de goda gärningar som Toran kräver. Det är den första idén man säger. Ingen kan bli rättfärdig eller anses rättfärdig av Gud om man gör de goda gärningar som Toran säger att man ska göra. Det här är fel. Helt uppenbart fel. Därför är de viktigaste goda gärningarna som Toran kräver är att man litar på Gud. Och älskar honom med hela sitt hjärta och hela sin själ och hela sin styrka. Yeshua tar upp till Markus 12, 28-30. Det är lagen. Du ska älska, lita på Gud, tro på honom, rösta på honom. Vem kan läsa Toran utan att se det, skriver David Stern. Därför, om vi nu tänker på det här, så är den här tolkningen helt absurd. Gud gav ju trots allt Toran för att man skulle lyda den. Så varför skulle lydnad inte leda till att bli ansedd som rättfärdig av Gud? Paulus citerar ju dessutom Mose. Och han ger sitt erkännande till Mose som säger att den människa som gör dessa saker, som gör de rättfärdiga gärningarna, som befalls genom Toran, kommer att få liv genom dem. Han säger det i Romarbrevet 10:5. Han citerar Leviticus, alltså 3 Mosebok 18:5. Det är helt klart att få liv och bli ansedd som rättfärdig av Gud är samma sak. Den första misstolkningen är alltså att man säger att man kan inte erkänna som rättfärdig av Gud genom att göra de goda gärningarna som lagen, Toran, kräver. Det är helt fel tolkning enligt David Stern. Eftersom lagen kräver att man ska lita på Gud, att man ska tro på honom, att man ska älska honom och erkänna honom i alla sina, på alla sina vägar. Tron krävs alltså av Toran. Så den vägen är ju en tolknings... Vägen är helt felaktig. Den andra då som många teologer väljer att tolka, de säger så här: no one will be considered righteous by God on the ground of doing the good works the Torah requires, because no one is able to live up to the Torah's demands. Yeshua accepted. Det var det vi tog upp tidigare här. Ingen kan anses rättfärdig av Gud på grund av att göra de goda gärningarna som Toran kräver. Därför ingen förmår att leva upp till Torans krav utom Yeshua. De som håller fast vid den här tolkningen av... De som håller fast vid den tolkningen som paragraf 1, den första tolkningen vi hade, trots den svårighet som den för fram, de försvarar sin position genom att lägga till den här meningen att människan har oförmåga att nå upp till lagens krav. Men den typen av undervisning finns inte i Shauls eller Paulus argument här. Eller någon annanstans i Romarbrevet. Eller dessutom någon annanstans i hela Bibeln. Det finns inget sånt argument i Bibeln som säger att människan inte klarar av att leva upp till det som Toran kräver. vad använder man då för argument genom att, som man grundar sig på genom att säga att man inte kan lyda Toran? Jo, man citerar Jakobs brev kapitel 2 och vers 10 som säger att en person som håller hela Toran och faller i en punkt eller på en punkt han har blivit skyldig till att bryta allting eller alla. Men det här med att det här fallandet som det talas om här är att göra uppror mot att hålla ett speciellt bud i Toran när man säger att man håller upp Toran, när man samtidigt säger att man håller Toran eller upprätthåller Toran. Jakob säger inte att vem som helst som han säger inte att alla nödvändigtvis gör uppror. Jakobs brev 2:10-11. Titta på det. Och hans tolkning här utav den, hans kommentar. En annan text som man då för fram för att bevisa att människan inte klarar av att uppfylla Toran, det är apostlärningarna 15:10. Som där Kefa, alltså Petrus, han säger ju att vi kan inte sätta på hedningarna ett ok som inte våra förfäder eller vi själva har kunnat bära. Det använder man också då som ett bevismaterial för att det går inte att uppfylla Toran. Människan klarar inte av det. Men det här oket, skriver David Stern, betyder detaljerade mekaniskt regelhållande. Oberoende av hjärtats attityd som några ansåg vara judendomens väsen. Ska vi ta det igen? Oket som Petrus talar om, det är en detaljerad mekanisk uppfyllelse av regler som är oberoende av vilken attityd man har i hjärtat, som somliga höll och ansåg vara judendomens väsen. Det var alltså inte oket av buden som Gud hade befallt, det talas om, utan oket av lagiskhet som människan hade lagt till, eller som människan hade prescribed, dikterat kan man säga. Yeshua själv gick ju emot det här att man lägger ok på människor och inte hjälper dem att bli av med det i Matteus 23:2-4 och Markus 7:5-13. Det är inte Toran som är oket utan mänskliga felaktiga tolkningar av Toran som är oket. The Torah was given to be obeyed. Toran gavs till att lydas och Gud väntar eller förväntar sig att folket ska lyda den. Det är vad Mose sa i 5 Mosebok 30:11-14. Det här budet som jag befaller dig idag är inte för svårt för dig. Det är inte för långt borta för dig så att du inte kan ta fatt det. Ordet är dig väldigt nära i din mun och i ditt hjärta för att du ska göra efter det. Shaul själv citerar ju från den här texten i Romarbrevet 10:6-8. Det är otänkbart, fortsätter David Stern att skriva här, att Gud instruerade det judiska folket att hålla lagen som var omöjlig att hålla. Genom vars brott innebar dödsstraff. Gud är en kärlekens Gud. Och han spelar inga grymma spel. Han har ingen grym lek. Det är visserligen sant att folk inte lyckades hålla Toran. De syndade. Människan syndar. Men, fortsätter David Stern, Toran själv inkluderar en procedur för att ta hand om synden. Och det är alltså ett... Toran har en procedur för att ta itu med sin synd. Om man nu inte har begått synden med en upplyft hand. Alltså med uppror. Som Jakob 2:10 talar om. Den proceduren var offersystemet. Och faktum är att största delen av Moses 5 böcker handlar om det här offersystemet. Det här systemet erbjöd förlåtelse till en människa som omvände sig, som tog sitt, som bar fram ett synd eller ett offer, det offer som krävdes. Hur nu Yeshua påverkade den här delen av Toran behandlas i vers 25 och längre fram i den här kommentaren, men jag ska inte ta det här. Men när tiden under den tiden som Messias dog, så försåg Toran med en ram, ett framework, så inom vilken en person kunde bli frälst. Matteus 19:16-22, Lukas 1:6 och Hebreerbrevet 11:1-40. Och det var Gud som hade försett med det här systemet. Nej, nu ska vi se, jag blir rätt här. Människan kunde bli frälst under förutsättningen att han litade på Gud i allt och inte på något sätt litade på sin egen självrättfärdighet. Då blev man förlåten och frälst inom det här systemet som Toran hade eller har. Om vi nu sammanfattar den här biten. Den här förståelsen är alltså felaktig. Förståelsen då att ingen människa kan räknas rättfärdig inför Gud. Därför att ingen människa kan leva upp till de krav som Toran kräver, utom Yeshua. Det är en felaktig argument, skriver David Stern. Därför att det finns ingen anledning att förmoda att en person inte kan leva upp till det Toran kräver. Toran sätter inte upp en omöjlig standard. Snarare, den sätter upp en standard av tro, att lita på Gud och att följa dess system av omvändelse och offer för att få förlåtelse från Gud och upprätta tillståndet av att ha blivit ansedd som rättfärdig i hans ögon. Och det här finner vi ju också i psalm 51. Den här attityden om att lita på Gud och inte på sin egen rättfärdighet. Eller sin egna förmåga att kunna ordna sina synder. Psalm 51 säger: Gud, var mig nådig enligt din godhet, enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning, rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför dig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar. Du är ren när du dömer. Rena mig med isop och så vidare. Så David, han sätter sin förtröstan till Gud. För att få tag på förlåtelsen och reningen. Och det hade han lärt sig av Toran. Toran kräver att man ska göra så. Så visst går det att uppfylla Toran, skriver David Stern. Visst kan man leva efter det här systemet. Vilken människa som helst kan leva upp till det, eftersom man kan begära förlåtelse och få förlåtelse när man missar. Det tredje argumentet som förs fram då i den kristna teologin är att ingen kan räknas som rättfärdig av Gud på grund av de dåliga gärningar som Toran kräver. No one will be considered righteous by God on the ground of the bad works the Torah requires. Den här tolkningen är ännu löjligare än den första felaktiga tolkningen, skriver David Stern. Vad de menar här är att Toran i sig själv skulle kräva ett högmodigt och självrättfärdigt lagiskt regelföljande. Men Toran i sig själv går emot på ett starkt sätt sådant beteende. Och Nya testamentet citerar delar av Torah, av Tanakh, alltså de hebreiska skrifterna, som säger att som bekräftar eller påpekar just det. Dessutom Shaul kallar Toran för helig, rättfärdig och god i 7 och 12 i Romarbrevet. Vilket inte skulle vara sant om Toran krävde onda gärningar eller självrättfärdighet. Så att man överhuvudtaget nämner en sån lustig förståelse, varför ska man göra det, säger David Stern. Därför att många kristna verkar ha den idén att Toran var en lägre produkt av Gud. Och att Messias på något sätt är bättre än Toran. Och att därför är Toran i förhållandevis dålig. Men en sådan tolkning ifrågasätter Guds karaktär. En sådan tolkning ifrågasätter Guds karaktär. Och den är liktydlig första århundradets kätteri som Marcion stod för, som ansåg att det gamla testamentet är lägre än det nya testamentet och att gamla testamentets Gud är lägre än den Gud som finns i nya testamentet. En teologi som grundar sig på en eller annan av de här misstolkningarna har lärt kristna att den judiska lagen är lägre, inadekvat, lagisk och producerar stolthet. Ibland delar, alltså skiljer från Guds nåd. Och har nu blivit ersatt när Yeshua har kommit. Och är bara värt någonting i förhållande till att den visar på Messias. Om det nu var sant, den som då håller upp en sån här lag måste helt klart då vara blind, dåraktig och missledd. Vilseledd. Och eftersom judarna håller fast vid Mose lag, och betyder det då alltså då att ifrån dessa premisser att judarna är blinda, dåraktiga och vilseledda. På så sätt så har antisemitism blivit en virtually, alltså virtuellt sett, en grundpelare för kristen tro. Det är inte undra på att evangeliet med sådana implikationer blir oacceptabelt för judar. Men det finns ett alternativ. Ibland använder ordet Paulus ordet erga. Nu kommer vi in på en lösning här som David Stern presenterar. Erga betyder gärningar. Ibland använder Shaul ordet erga, gärningar, i plural. På ett neutralt sätt. Trots att han gör det på ett neutralt sätt, så vid 19 tillfällen använder han det som en teknisk term med negativa värden. Och då betyder den en aktion som kommer ifrån en skrytfull, självrättfärdig tro. Att tro på att när man gör dem, genom att följa och sätta regler i ens egen kraft utan någon förtröstan på Gud eller hans eller trohet gentemot honom, så kan man vinna eller tjäna Guds att bli prisad av Gud. Man kan alltså vinna själv att bli prisad av Gud och applåderad och tvinga honom att ge mig en plats i himlen. Ordet erga används i sig själv på det här sättet i 4, 2, 6, 9, 11, 11, 6 tre gånger. Efesbrev 2, 9, andra Timoteusbrev 1 och 9 och Titus 3 och 5. Och det används med nomo, alltså erga nomo, laggärningar. I de här, den här versen, 3 och 20 då, det finns också 3 och 27, 28, Romarbrev 9 och 32, Galaterbrev 2 och 16. Och Galaterbrev 3, 2, 5 och 10. Det här är också den betydelsen som man förstår erga eller gärningar i den tredje misstolkningen som vi pratar om här. Skillnaden mellan den och min förståelse, skriver David Stern, är att jag tar inte ordet erga med tillägget nomo, lag, alltså laggärningar, att betyda dåliga själv, att man verkar i sin egen kraft som befalls av Toran. Att Toran skulle befalla en att göra goda gärningar i egen kraft. Att det Toran kräver att man ska göra det i egen kraft. Det tolkar inte David Stern det här ordet till. Som att Toran krävde att man skulle göra det i egen kraft. Utan han tolkar det så här. Snarare så tolkar jag det så här, säger han. Bad self-strength works produced when sinful people misuse and pervert the Torah. So that instead of regarding it as God's gracious gift intended both to orient people toward righteous, God-motivated behavior, and at the same time show them how far short they fall of achieving it, they regard the Torah as a rulebook containing requirements they can meet mechanically without trusting God or even caring about Him, and can therefore take great pride in their own achievements and have great self-satisfaction over how much they have pleased God. Det vill vi sätta det. David Sterns förståelse av ordet erga nomo, som översätts som laggärningar som vi har här i Romarbrevet 3 och 20. Nu får ni hans förståelse av ordet laggärningar. Dålig egenkraftverkar, verkningar, alltså gärningar, låt säga. Dåliga egenkraftgärningar som produceras när en syndfull människa felaktigt använder och perverterar Toran, så att istället för att tänka på Guds nådefulla gåva som gavs både för att orientera eller visa vägen för människor gentemot rättfärdighet, och ett gudamotiverat beteende, och samtidigt visa dem hur de kommer till korta att kunna uppfylla det, då anser de Toran som en regelbok som innehåller krav som de kan möta på ett mekaniskt sätt utan att lita på Gud eller överhuvudtaget bry sig om honom. Och då kan de därför bli väldigt stolta i deras egna uppfyllanden och har stor själv, man blir självnöjd, nöjda med sig själva över hur mycket de har behagat Gud. Med andra ord, works of the law, laggärningar, är verkligen gärningar som är producerad av Toran, men genom att den används på ett felaktigt sätt and properly. Det är vad jag har försökt att convey, förmedla, ja. That is what I have tried to convey in my rendering legalistic observance of Torah commands. Det är det jag har försökt förmedla i min översättning, kan man säga. Legalistisk eller lagisk observans av Torah bud. Det var hans förklaring och jag köper den helt och fullt. När ordet laggärningar används i Paulus brev, så låt det ringa en liten klocka då. Och lägg märke till att det inte är samma sak som laglydnad. Vi hade ju det i Romarbrevet 2:13. Lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Men det är inte samma sak som att laggärningar görare ska förklaras rättfärdiga. Det är helt olika saker. Laggärningar är alltså lagisk uppfyllelse utan att lita på Guds hjälp eller utan att lita på Guds nåd, utan att ha med Gud att göra, utan en relation till Gud, att man själv mekaniskt uppfyller för att kunna skryta och till och med köpa Guds nåd på något sätt, eller Guds ynnest eller rättfärdighet. Den attityden går inte att erkänna. Himlen erkänner inte en sådan attityd. Men att man lyder och gör det Gud har sagt, då blir man erkänd. Har ni några frågor?
Jag vill bara säga som en kommentar att det är så viktigt att få förklara det här med laggärningar. Det är ett så otroligt viktigt begrepp i Paulus undervisning, så det är mycket värdefullt.
Ja, det är viktigt. För mig så har det blivit väldigt klart i nu sista delen här. Att skillnaden mellan laggärning och laglydnad, så att säga. Därför att när jag hör det här så refererar jag naturligtvis i mina tankar till människors sätt att bete sig och uttrycka sig och tala om att man är rättfärdig. Och det gäller inte bara, det gäller alla människor, om man säger så. Och då kan man titta lite grann på vad de tycker, att jag är ju bra därför att jag är så och så. Jag ger flera hundra kronor till hjälpverksamhet varje månad och så vidare och så vidare. Och det är jättebra. Men det kan ju vara då laggärning, så att säga. Jag vill ju inte döma någon människa, naturligtvis. Det kan jag inte göra. Men det är rätt intressant att se hur vi beter oss. Och jag ser väldigt, väldigt stor skillnad på den här, just med det här, den här förklaringen som du har gett oss.
Och vad är ordet för laggärningar på engelska?
Works of the law.
Det är ju viktigt med attityden.
Ja, det är precis hela grunden här. Viktigt med attityden.
Ja, när man lyder och när man vill tjäna.
Precis. Vi ska titta i Lukas kapitel 1, vers 6. Det står så här, de var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. Här är en text i Lukas som bevisar att en människa kan leva ostraffligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. Ett bevis för att det är inte omöjligt att leva efter Toran. De gjorde det, Johannes Döparens föräldrar. Ja, jag tror att vi stannar lektionen här. Vi ska fortsätta med Romarbrevet 3 nästa vecka. Tack ska ni ha för ikväll.
Tack själv.
Tack.
Shalom, shalom. Shavua tov. God vecka.
Shalom. Shavua tov.